Välkomna till krimpoddarnas krimpodd Över min döda kropp med mig Anna Jinghede och
Lena Ljungdahl. Jag såg att jag la upp ett Instagram-inlägg här för ett tag sedan med när jag var och sprang hinderbana.
Ja.
I Dr. Martens.
Otroligt roligt, ja. Nej, men och alltså, lite, så här, lite skumtid på dygnet också.
Ja, men alltså,
du körde en kvällsrunda.
Jag var ju på väg, så att säga, norrut. Och sen så skulle jag in på polishögskolan, gamla området vid Sörentorp helt enkelt.
Ja.
Och sen fick jag feeling.
Ja, det kan hända.
Och då kanske folk tänker att vi får lägga in det på psyket nu om du får feeling. Vi pratar fredag kväll.
Ja,
vi pratar ett par platå besulade Dr. Martens slängkappa och liksom en stickad tröja. Det var det som jag var liksom beskaffad med precis just då.
En galen människa i långt rött hår också.
Ja, jävligt lockigt för dagen också. För att det var dagen efter. Ja, det var dagen efter. Så jag åker in dit och där står ju hinderbanan i all sin prakt. Och jag var faktiskt lite chockad för att hinderbanan är ju inte ett moment längre. Varken för att komma till skolan eller för att ta sig godkänd ifrån utbildningarna.
Nej, just det.
Nej, så att, men jag bara säger så här, jag gör det. Och när jag i denna kläder känner
jag gör det.
Tänkte jag, detta måste också dokumenteras. Jag måste dokumentera, dels för att Anna kommer inte tro mig annars.
Ja, men det är precis. Alltså utan bild eller dokumentation så har det ju aldrig hänt.
Nej, exakt.
Så är det ju. Det är ju en enkel regel.
Så att jag kliver ur bilen, stövlar över den ganska våta stora gräsytan du vet som är där.
Ja.
Omringad av byggnad, vad de nu heter, 10 och jag kommer inte ihåg vad de heter. Ja. Men befälsbyggnaden och så vidare och så vidare. Tänkte jag så här, det är lite bilar på området. Det var några hundförare där. Så kände jag så här, det är säkert minst ett par som ser mig. Men zero fucks given som är mitt motto här i livet. Så att jag stävlar dit, jag stävlar fram till start, liksom den här lilla staketet som står där och bara, nu kör vi. Sätter telefonen i self-mode, alltså du vet så här, har den ena handen. Och sen kör vi här bara.
Bara det, att göra en hinderbana springandes i de här då Dr. Martens trenchcoat och en telefon i ena handen. Jag tror inte ens jag hade kunnat gå i den utstyrseln.
Jag kan säga så här, jag tror kanske att om de stod och tittade då hade de tänkt så här, vilken jävla dedikerad blivande polis
eller vilken jävla idiot.
Men det kanske är samma sak om man nu tänker efter.
Men jag älskar att du gjorde det här. Men berätta då, hur var det?
Ja, men alltså dels var ju vissa av momenten avstängda. Och det gjorde mig ingenting. Att jag på vissa moment var tvungen att liksom slida förbi. Men det var en lucköppning. Det var ju den här armgången och sen så lite krypa.
Det gjorde du då, ursäkta att jag bryter, men du gjorde alltså armgången med en hand? En arm?
Nej. Jag gjorde den i två och bet i. Jag hade telefonen i munnen. Och sen är det, du vet, så här, lite över, under. Och så ska man upp på något högt. Och sen ska vi se, nu ska man sladda över något högt bord. Och sen så kommer man in på den här lite innevarvet där man ska släpa på en stock. En väldigt, väldigt tung stock. Den fick jag ju skita och släpa i, för då hade jag dokumentationen skit i sig. Men jag gick baklänges i alla fall, hela det varvet. Och sen är det lite över, under. Och sen så är det ju den här G.I. Jane-ålningen. Du vet, man ska ligga platt på marken.
Gav du den en käftsmäll från mig?
Nej. Ja, det gjorde jag. Men jag kan säga så här, eftersom att du hade gjort en faceplant vid första dyket där, så hela första liksom ingångshålet kan man säga var vadderat. De tänkte så här, Anna Jinghede, minns ni henne precis. Allihopa?
Det var som ett minnes liksom.
Ja, så här, en liten guldplakat
här
bredvid.
Dök Anna Jinghede.
Och sen är det den här höga, den var klurig, du vet den här höga stegen där man klättrar upp och sen kastar man över benen. Där gjorde jag kanske inte mitt snabbaste dyk.
Nej.
I och med att jag hade en telefon i ena handen, det gick liksom inte att ta det här dubbelhands så. Och så in i mål. Och sen med någon form av värdighet borstade jag av mig och gick till bilen och tänkte att jag drar nu, fort som tusan. Dagens avsnitt viger vi helt åt polisens träningsvanor.
Ja!
Jaha Anna, hur fysiskt är egentligen polisarbete?
Men jag skulle säga att det beror på, är det enkla svaret. Mm. Jag menar, jobbar man i uniform, det vill säga och har någon slags yttre funktion eller fältfunktion, så är det ju tämligen fysiskt. Alltså du bär ju omkring till att börja, om vi börjar där, med all utrustning som ska bäras omkring på. Ta en vanlig ordningspolis som bär omkring på det vapen och batong och OC-spray och radio, fängsel och allt möjligt.
Ja, och det är ganska robusta grejer du säger. De är ganska prylarna i sig är tunga.
Ja, ja men verkligen. Jag vet inte den sammanlagda vikten, det går ju runt någon sån där siffra, jag har hört någon... jag vet inte, 12-15 kilo eller
något. Ja, men det är det. Med västen också då. För skyddsvästen väger ju också.
Ja, den väger också. Och nu, när jag kom tillbaka nu, då fick jag en ny... Det har vi ju pratat om i någon live, tror jag. Det här med skyddsvästens vara och icke vara. Men i alla fall, den är mycket tyngre nu än den jag hade när jag lämnade. Mm. Så att det blir liksom ytterligare, som du säger, något kilo. Och för mig då, som, för det var det jag skulle säga också, att sen beror det på om du har någon form av specialiserad funktion, som till exempel jag som jobbar som kriminaltekniker, jag måste ju konka runt på en jädra massa prylar utöver det här standardkittet. Och det är dels saker som jag har på höfterna. Ja, men till exempel multitool och ficklampa och allt vad det nu kan vara. Vi har någon ögondusch, någon special ögondusch för att vi hanterar vissa kemikalier och sådär.
Mm-hmm. Som du alltid har med dig?
Ja, som allt, ja, precis. Ja, men, och dessutom så har vi då en stor trunk för fotoutrustning och en annan trunk för fingeravtrycksspårsäkring, och det kan vara stegplattor och tält och allt möjligt. Och dessutom i konka på det här i ganska svår terräng ibland, eller klättra på steg eller vad det nu kan vara. Och jag tänker hundförarna, ja, de måste vara beredda att lyfta sin hund ju. Över staket eller upp på höjd eller upp på ett bord eller vad det nu kan vara.
Ja, olika funktioner släpar ju runt på olika mycket, helt klart.
Ja, så kan man ju säga. Hur är det för spanare?
Ja, det beror ju på, såklart, i vilken miljö jag ska smälta in i.
Ja, vilket, ja, det är
man
klart.
Kan ju ha allt från skitmycket bråte, men överlag skulle jag säga att en spanare har ju många eller mycket färre kilo i sin grundutrustning. Dels så har ju vi plockat bort allt som man absolut inte behöver. Inte en penal till. Mm. För att du ska kunna... Men ingenting får synas. Allting måste döljas under dina kläder.
Ja, precis.
Och om man spanar på personer som är väldigt vakna, som vi brukar säga, då testar de ju en också. Så att, nej, grundutförandet är ju mycket färre kilo.
Mm. Att bära omkring på mycket utrustning är en sak, men det är ju också de här aspekterna att man faktiskt i perioder sitter ganska mycket. Dels i bil. Och det är ju inte så fysiskt ansträngande, men tillsammans med all den här utrustningen som vi då har på höfter och runt ben och på rygg och allt möjligt, så är det ju så att säga en risk för skador och sådär. Och jag tänker även de som sitter på krim, som sitter och utreder, de kanske skulle behöva röra på sig mer egentligen, eller ja, hålla upp sin, vad ska man säga, träningsnivå, av den enkla anledningen att de sitter mycket. Det är så jag menar.
Ja, alltså skadebilden för poliser, nu gissar jag. Jag tror att absolut att man kan skada sig i tjänst. Mm. Har du gjort det någon gång förresten?
Ja, jag har ju blivit slängd i backen, vet du.
Ja, just det, på självskyddsmattan.
Självskyddsmattan, ja, precis. Ja, men sen så kan jag ärligt erkänna att det räcker ju att ha varit ute på en brottsplats en dag och burit omkring på väldigt mycket utrustning och arbetat hårt med kroppen, vilket jag älskar. Men jag känner ju den kvällen, jag menar, jag är inte, man är inte 20 längre.
Nej.
Så att rimligen borde, och kanske inte i sitt livsform heller.
Nej.
Så visst känner jag i kroppen. Det gör man ju.
Jag tänker på så här reella skador som man kan liksom koppla till ett tillbud. Så tror jag att vanligtvis kanske vid ingripande att man liksom kan dra till en axel eller åka på en tjuvsmäll. Ja, du vet, jag har börjat blöda. Näs, blod, något ögonbryn som har rykt någon gång så man inte ser någonting. och sådär. Men jag tror, jag har läst att de vanligaste skadorna för poliser, det är ju trafikolyckor, trafikrelaterat.
Ja, just det.
Men det som är absolut vanligast är det du pratar om, belastnings, rena rehab skador. Och då såg jag att ryggexperter och liksom folk som forskar på det här säger att för att man ska liksom upprätthålla en motståndskraft i sin kroppsliga hälsa så krävs det träning 3 gånger i veckan. Relevant och smart träning. Inte ligga och dunka bänkpress. Utan relevant och smart träning för att kunna gå runt och släpa på 12-15 kilo utrustning.
Det, det är alltså inte bara bicepsträning.
Nej, väldigt lite bicepsträning skulle jag vilja säga. Men ryggslut och knä, det kan jag komma ihåg när man stod och höll en kommendering, att stå rakt upp och ner med 15 kilo på sig, alltihopa nästan runt höften.
I man kängor?
Ju, ja, och ska vi prata lite om de här kängorna som man fick ut? Det var ju inte, det var inte som att stå på bomull, så kan man säga.
Nej. Det är ju inte det. Och det är ju så fascinerande det här med, nu ska vi inte prata så mycket om utrustning.
Ja, för det ska vara ett eget avsnitt.
För det, ja, det ska vi. Men jag tycker ju att det är så fascinerande det här hur liksom lite så här one size fits all-tänket. Det
gäller one size fits none.
Ja, men precis. Så dels det att alla förväntas ha någonstans lite samma storlek. Men det är också så här att man förväntas ha, när det gäller kängor, samma typ av fot. För det finns typ en.
Ja.
Eller jag kan alls säga att det har blivit bättre. Nu när jag kom tillbaka så finns det ett antal faktiskt man kan välja på. Då är problemet istället att man får inte en chans att prova dem. Utan du får välja en katalog vilken du vill ha.
Toppen.
Så det är
toppen.
Ju jättebra.
Nej, jag kan säga, jag stekte ju de här kängorna man fick ut. De är ju så extremt robusta. För man ska ju kunna trampa på knivar och spikar och glas och så vidare. Men de är ju jättevarma på sommaren, jättekalla på vintern. Så att jag gick ju direkt och köpte mig på ordentliga Mindel-kängor och göt egna sulor i. I ren överlevnads.
Ja, men det är ju ett sätt att, ja, men det är också ett sätt att förebygga belastningsskador.
Jag tänkte så här, vilka har det värst då? Och det måste ju, eller vilka bär på mest, tänkte jag. Mm. Först tänkte jag på dig, för jag har ju sett när du jobbar. Det är ju 5-6 olika typer av väskor som du släpper runt på. Men kanske inte hela tiden. Du tar dem ju liksom från punkt A till punkt B. Men jag tänkte på nationella insatsstyrkan. Så att jag ringde en som jobbar där som håller på med som kan de här frågorna, kan man säga.
Mm.
Och då frågade jag först, vad är eran grundvikt? Vad bär ni på? Då sa han, men ungefär från 22-25 kilo. Det är vad vi har på oss i standardutförande.
Mm.
Alla som jobbar liksom operativt. Och sen sa han att det finns ingen övergräns. Utan det beror ju på. Du kanske ska klättra upp för en jättehög stege upp på tak. Och med dig dit upp ska du ha med dig en hund och en bonk.
Ja,
och bonken är ju såna här verktyg som man slår sönder dörrar med, kan man säga.
Ja, de väger ju ett antal kilo. Ja, verkligen. Mm.
Och han sa att vi måste klara av det. Om man ska fira sig ner för ett rep från en helikopter bärandes på alla tunga vapen och hunden och så vidare, så kan du liksom inte tappa repet på grund av att du är för tung. Det är dumt.
Nej, du kommer ju ner fortare. Det gör du.
Ja. Men du har klättrat klart.
Ja.
Så kan man säga. Nej, men han sa att det är ren arbetsgivaransvar. Så att de har väldigt mycket problem med belastningsskador. Han sa att det finns alltid några som ligger på rehablista på grund av olika saker.
Har de där? För jag tänker att de tränar ju ändå väldigt, väldigt mycket. Jag tänker ju, när du sitter och berättar nu, så tänker jag på många av de här gamla yttre befälen. Mm. De här få, får man väl ändå säga, som har jobbat kvar i yttre tjänst i många, många år. Mm. Så kan man ju se i slutet av deras karriär att de går ju så förbannat illa. Ja, de illa,
ser, alla många. Ser ut som Seb Macahan.
Ja, faktiskt. Mm. Så.
De liksom vaggar lite så här ankigt från sida till sida.
Ja,
och nu vill jag ryggen inte... skriker.
Exakt. Och, och det jag skulle komma till var att, utan att på något sätt generalisera, för det finns såklart undantag, men min känsla är bland många av dem jag känner till i alla fall, att det kanske inte är några fysmonster. Alltså,
i alla fall
de
inte
tränar
längre.
Inte... Ja, nej, jag menar det. Att man liksom har prioriterat bort det många gånger.
Så, men så att, kan det vara. Ja. Men... Och då frågar jag, men hur tränar ni då? För jag förstår att ni tränar mycket. Ja, och då sa han, vi har ju gjort en resa för länge sedan. Då var det ju lite kutym, vem som bänkar mest och så vidare.
Ja.
Nu, för att vid ett par tillfällen har jag varit på övningsområden och så kommer en ny dit och har övning. Och då tittar man på dem och de ser ju inte alls ut som det var förr.
Är det ju inga bodybuilders?
Jag kan säga att de är ju inte, jag ska säga, de är inte små. Ja, jag pratar med två meter lång och äter bebisar till frukost. Men överlag så är de ju seniga, uthålliga, starka. Och han sa så här, vi tränar smart, tungt och relevant. Mm. Och vi gör egentligen vanliga relevanta övningar. Alltså så som vi gör. Klättrar och hänger och hoppar.
Funktionell träning.
Fast vi maxar ju vår kroppsvikt. Vi bara hänger på oss grejer för att träna de här vanliga liksom momenten. Fast med en extremt ökad kroppsvikt.
Men det låter ju...
Ja, men och så kör de testar allt. De testar sitt flås, det är sin styrka, koordination, sin snabbhet. Och sen har de arbetsprov som de måste klara av för att få jobba ute. Och det är en gång om året. Och det är samma nivå som för att komma in på NI.
Okej.
Så de ska helt enkelt ha toppfysik när de kommer och sen ska den behållas.
Ja, men jag tycker det är rimligt någonstans. För verkligen. Det är ju också ett sätt att faktiskt förebygga skador. Eller ja, alltså att man tillser på något sätt att var och en upprätthåller sin fysiska kapacitet. Och ytterst så kan det ju faktiskt vara fråga om skyddet för en själv och för en annan.
Ja, och det är ju därför man redan vid polisutbildningens rekrytering har satt en nivå. För du kom ihåg, det var ju psykologsamtal. Man fick ju gå in till en läkare som bände och vred lite i ens knän. Frågan är om du hade klarat dig igenom det nu.
Du, så här, jag minns det här väldigt, väldigt väl. För att när jag kom in, jag klarade alla de där testerna då innan man skulle träffa... Man fick ju träffa en läkare då. Och då var det på Pliktverket. Mm. Och då när han... Man fick ju fylla i någon sån där hälsodeklaration. Och jag fyllde i då att jag var tidigare
korsbands...
Att jag var tidigare korsbandsopererad men nu liksom utan symptom. Mm. Det var väl en liten sanning med modifikation. Men ändå. Och han tittade då på mitt sargade knä som nu har kanske... 10R eller något sånt där. Jaha, och det här då? Tror du det kommer sätta hinder för dig under din polisiära karriär? Nej, det kan jag inte tänka mig. Nej. Bra, då ska inte jag heller göra det, sa han. Och så satte han sin signatur på pappret. Ja, så att, det var skönt.
Till mig frågade om så här, ja, vad har du för bakgrund? Ja, men jag är elitgymnast. Okej, sa han, då kan vi gå två vägar nu. Antingen så är du helt trasig på grund av att du är elitgymnast eller så finns det ingenting som du inte kan klara av. Då sa jag, då går vi på B. Vi tar B på den. På A svarar jag B och på C vet jag inte. Nu går vi vidare.
Du gick ner i spagat och sa, vi tar B.
Ja. Nej, jag hade faktiskt gjort isokajen innan och fått så oerhört bra på den. Så sa han så här, en människa som får det resultatet kan inte ha så trasig kropp. Så då var jag glad. För rekryteringsmyndigheten är ju de som står för liksom, trappan in på polisutbildningen. Så att säga.
Mm.
Och där finns det ju då x antal fysiska moment som man ska klara av. För att bli aktuell att komma in på de olika utbildningarna. Då har vi ju simningen.
Mm.
Då ska du simma bröstsim.
Mm.
eller ja, du får kråla om du vill. Du ska ta dig framåt med magen ner mot botten så att säga. Och yeah. sen ska du simma ryggsim och då får du inte använda armarna, så det är egentligen bara benspark. Och sen ska du ner på botten, hämta en docka, upp till ytan och sen ska denna docka boxeras in till land med ansiktet ovanför vattenytan helst. Du ska inte dränka personen på vägen in. Och allt detta ska ske i rad, alltså ett löpande moment, och det ska då ta max 10 minuter.
Just det.
Gjorde du det här när du skulle börja på skolan?
Nej, alltså när jag sökte då behövde man inte göra något simtest direkt liksom för att komma in, men däremot så gjorde man det ju under utbildningen exakt. Sen. Så att jag minns att jag gjorde det med bihåleinflammation dessutom.
Ja, vad härligt.
Ja, det var superhärligt.
För jag vill nog minnas att jag, och det här är ett tecken på att det har ändrats över tid, alla typer av moment. Jag vill nog minnas att jag var tvungen att gå till den lokala simhallen och visa på att jag kan simma.
Just det.
Och lämna in ett papper att man var simkunnig. Det, men det var inte liksom massa moment.
Det stämmer. Nej, men du, det var ju då, man fick ju ett intyg från simhallen, men det var ju lite olika moment man skulle kunna göra som den här skulle, det skulle intygas på något sätt. Ja. Det stämmer.
Vad heter det? Baddaren. Koka kaffe under ytan. Nej.
Bomben då.
Gud vad roligt om man hade behövt göra bomben.
Ja, det är jätteviktigt.
Nej, det var för lite plask här nu, Gingede. Får du börja om?
Får dra ihop kroppen lite mer här nu.
Och sen så är det ju då ytterligare för att komma in på skolan är det ju då cykeltest nu för tiden.
Just där det, man sätter sig, löpningen är.
Ja, där man sätter sig på en cykel och sen så får man trampa på och så öka motståndet hela tiden och så får man se hur länge man orkar helt enkelt. Och sen är det då den här isokajen jag pratade om. Och det är ju, tänkte typ, och det, du vet ju vad det är, men för lyssnarna. Ni får tänka ett marklyft, fast i en, man står liksom som i en hydraulisk, det är ett hydrauliskt system.
Det ser ut som en smittmaskin.
Ja, men det gör det ju.
Det för de som gymmar. Ja,
och själva övningen är att man ställer sig på en våg och sen så tar man tag i stången och så gör man ett marklyft, men man ska dra stången hela vägen upp till hakspetsen. Och då kommer det mätas den kraft som du lyckas trycka ner i vågen du står på. Och det här är en väldigt explosiv övning, och ju hårdare du drar och ju snabbare du drar, desto större ökar motståndet. Så du kan ju egentligen lyfta stången med lillfingret om du bara gör det lätt och försiktigt, men då kommer det inte bli så höga siffror ner i vågen.
Så stor kraftutveckling. Nej.
Men den tycker jag är extremt relevant. Jag förstår varför de har kvar den. För den mäter ju din totalstyrka.
Ja, dels det, och sen avslöjar den ganska lätt om man har skador i ryggen bland annat. För då kan du inte maximera din kraftutveckling.
Nej. Ja, det är de testerna som är. Har du några andra anekdoter från din egen när du skulle in på skolan? Gick det liksom smooth sailing?
Nej, men alltså det gjorde ju tyvärr inte det. Det var ju så här att jag ville ju söka polishögskolan i tonåren, men det sket sig på grund av att jag sabbade då mitt knä första gången. Sen lyckades jag ju även göra det andra gången när jag hade passerat igenom de första testerna och väl var kallad till fystest. Så att jag hade lite strul med knät och det var ganska allvarligt. Jag fick en infektion i leden och låg på sjukhus och det var en massa stök med det där. Men jag fick i alla fall uppskov från rekryteringen med fystesterna. Men då var jag i sånt här läge, hur fasen ska jag lösa det här? Jag kunde knappt gå då. Från att ha varit väldigt vältränad och sprungit mycket och sådär, så kunde jag liksom, jag visste att jag skulle ju aldrig klara det där Cooper-testet liksom dagen efter eller en månad efter.
Ja, för då var det löpning också.
Ja, det var ju precis, det var ju löpning och det var ju det som var mest smärtsamt eller vad man ska säga för leden då.
Hur gick det då?
Ja, men alltså det sjuka var att det gick ju bra, men det gick bra tack vare en tjej som heter Anneli Pompe. Har du hört talas om Anneli Pompe? Hon var med i Mästarnas mästare förra säsongen. Ja,
hon är en människa som kan hålla andan.
Hon är ju grym alltså på så många sätt, men hon har ju rekord i djuphavsdykning och även bestigit en jädra massa bergstoppar. Jag tog faktiskt kontakt med henne, för då fanns det inte så mycket PTs, i alla fall inte här ute på landsbygden. Det fanns kanske i Stockholm och storstadsområdena, men i Örebro fanns det liksom inte. Hon hjälpte mig och skrev ett förstklassigt träningsprogram som sträckte sig då typ över 3 månader, dag för dag. Kul. Och jag fixade det tack vare det. Ja, hon, så lyssnar hon på det här, då skulle jag vilja rikta ett stort tack till henne. För att det är, tack Pompe för att jag fick bli polis. Du hjälpte mig med det.
Mm. Ja, men var ju tur. Så att det, det är vi glada för idag.
Ja, det är vi ju. Verkligen. Så det var väl det då. Men du då? Hade du något
men jag hade ganska... jag skulle säga att jag var ju väldigt, väldigt vältränad vid den tiden. Men också väldigt, väldigt sjuk i mina luftrör.
Åh nej.
Ja, precis när jag skulle göra Cooper-testet. Men jag tänkte att alltså, det är en sån kort tid. Det här kan jag ta mig runt på pannben. Jag får ju bara ge fan och andas.
Exakt.
Men då minns jag att man sprang ett par varv runt en bana och man passerade de som stod och tog tid. Och gud vad de hejade på. De var ju så fina. Men, men mellan varv 2 och 3 så hostade jag upp blod och slem kan man säga.
Ja,
som landade 2,5 centimeter framför tåspetsen på han som tog tid på mig. Jag tänkte att det där, jag kör bara. Och sen när jag kom in i mål så här, du vet, jag klarar mig så en sekund. Så sa jag så här, klarar jag det? Ja, sa han. Vi kan bedöma
men du, vi måste prata om din rökning.
Nej, mer så här, vi måste prata om ditt omdöme.
Mm.
Ja, ja, fysiskt ja, men ditt omdöme vet jag inte riktigt. Nej, okej, så ja, men det, nu går vi vidare. Nu räcker det med frågor.
Ja. Jag kan berätta bara som en anekdot. Jag sprang ju då Cooper och jag la mig i en, för man fick ju välja hastighet, så man fick ju välja en grupp man skulle springa med. Och för att vara säker på att jag skulle klara det så la jag mig i en snabbare grupp än vad jag egentligen sprang. Mm. Eftersom jag då hade precis kommit tillbaka från en skada. Ja. Och jag sprang direkt från banan ut på muggen och spydde som en gris. Så det var mycket pannben även för mig den där
men
gången.
Men jag tror faktiskt att just de här egenskaperna som vi pratar om, lite jävla ranamma, lite pannben, lite, nu sätter vi vissa saker åt sidan och kör. Det är en egenskap som jag kan garantera att du och jag har haft nytta av under så många olika situationer i liksom polisyrket.
Absolut, absolut.
Man ska inte vara rädd för smärta och inte vara rädd för vad händer sen och inte liksom, men om det här händer, utan nu kör vi.
Men det handlar ju mycket om att fokusera på uppgiften och det har man ju glädje av i så många sammanhang som polis. Det är en jätteviktig egenskap. Och precis som du säger, jag kan uppleva ibland att man känner efter så himla mycket istället för att bara gå in i sig själv och så här plocka fram sitt bästa och ibland värsta kanske. Men och bara mobilisera kraft och känna bara nu jävla, nu gör jag det här bara.
Det här har jag fått mala ner. Jag har ju haft ganska mycket såna här självskyddsträningar för kvinnor på helgerna. Kvinnor som av någon anledning inskränker sin egen rörelsefrihet på grund av liksom någon form av diffus oroskänsla som är hemsk. Men då har vi också utsatt dem för lite olika typer av fysisk, alltså de måste ta sig loss och ta sig ur och ta sig bort och liksom, ja, men rent självskydd. Och gud vilken tid innan man har grävt sig ner till dem till att nu är det så här, du sitter fast. Det finns ingenting som du kan göra för att snacka ur den här situationen, utan nu behöver du hämta det du har på djupet. Och när det väl kommer ut, ja men satan i gatan.
Ja, det
händer
annat.
Grejer. Det blir något annat. Men det är ju, och tack och lov, det är inte så många människor som måste ner och rota där.
Nej.
Men när de gör det, man ser i ögonen hur de liksom på riktigt blir förvånade. Vad fick jag därifrån? Vad kom ljudet ifrån? Och vad kom kraften ifrån? Ja, du gick ner. Du gick ner och hämtade. Varsågod. Det där är en kunskap som du ska ha med dig. Det finns. Du måste bara, och sen så när man jobbar då som polis så kan man ju liksom plocka fram det där med, liksom, med ren medvetenhet. Inte liksom att det sker.
Ja, så jag tror... Nej, och jag tror ju att om man har idrottat, och särskilt om man har gjort det på kanske en lite högre nivå, då har man lärt sig det där, eller man har varit tvungen att lära sig det där, för att man har tränat med smärta, man har tränat skada, det har varit jädrigt jobbigt i perioder. Men man har lyckats liksom övervinna sina rädslor. Det är ju
och
där det
mentalt.
Handlar. Ja,
jag menar, exakt. Jag har ju spytt i hink innan jag har gått in på golvet och tävlat. We'll be right back. man in och då finns det ju x antal olika lärosäten. Och i dagsläget så ser det faktiskt ut så att fyskraven på skolorna är olika. De skiljer sig åt. Och jag vet att det pågår ett arbete för att man ska försöka likställa det här.
Ja, just det.
Men i dagsläget ser det lite olika ut. Men jag tog mig friheten att faktiskt prata med ett av lärosätena. Så jag ringde en som jag känner på Södertörns högskola i Stockholm.
Ja.
Och då sa han att vi har 4 examinerande moment fysiskt. Mm. Alla sker i termin 3, alltså näst sista terminen på skolan.
Jaha.
Ja. Och om du inte klarar dem så får du inte påbörja termin 4.
Nej.
Och nu kommer det skrämmande, Anna. Det finns ett helt gäng personer som inte kommer vidare i termin 4 för att de inte klarar av de fysiska kraven.
Snälla. Ja. Men alltså, kan vi prata lite om det här? Jag har så många frågor nu, känner jag.
Ja.
För det första, är det inte lite konstigt att de ligger så sent som i termin 3?
Ja, och det gör i det här fallet gör de det för att kraven är högre än att ta sig in på polisutbildningen.
Okej.
De tajtar upp dem. Och det kan man ju i sig reflektera över. Jag gillar tanken, för vi behöver en stor bulk med människor som kommer in på skolan. Men från den sekunden så vet du ju att det kommer ju komma tester.
Mm.
Alltså, det kan ju inte komma som en nyhet för i termin 3 att du ska genomföra. Och när jag kan dra vad det var för tester, men när man fick se liksom vad kraven är, att människor inte ska klara av det. Nej, men
för det är det jag tänker, är de så tuffa? Nej, så att,
jag kan säga så här, du ska göra ett biptest när man springer fram
alltså,
tillbaka.
Typ idioten.
Ja, vi kan säga idioten med jobb i klockan.
Ja,
du ska göra Harris test.
Koordinations- och spänsttest.
Ja, och när jag skulle börja på polisutbildningen så var det ett moment för att ens komma in på polisutbildningen.
Ja, samma här.
Mm. Ni kan googla på Harris test. Man hoppar över olika pinnar och kryper under dem och så gör någon kullerbytta och lite sådär. Och det ska gå snabbt.
Mm.
Snabbhet, spänst, koordination skulle man kunna kalla det.
Mm.
Och sen så är det den klassiska släppa dockan som också var ett moment när vi började polisutbildningen. En tung docka, 80 kilo, den ska släpas x antal meter. Och sen så är det samma livräddningsgrejer i vatten som för att komma in på polisutbildningen. Men nu är det 6 minuter istället för 10. Så du har liksom
tajtat till tiden.
Ja, men du har 3 terminer på dig att schyssta till tiden.
Ja, men alltså. Ja, nej, men då jag kan inte se att det där skulle handla om någonting annat i så fall än lättja. För jag menar,
slackers.
Ja, men det här är ju individer som har lyckats ta sig förbi de första fystesterna, så det måste ju innebära någonstans att man har en fysisk kapacitet. Och sen på något sätt inte upprätthållit någon slags fysisk förmåga då?
Jag skulle gissa att några pinnar i den här statistiken kanske är folk som har blivit skadade under skolan.
Ja, det kan det vara såklart.
Någon kanske är mammaledig, vad vet jag. Men det är i alla fall ett gäng personer som är och borde klara av att göra de här testerna. Men de har helt enkelt inte tränat. Men en sak som jag tyckte var positivt, eller det var mycket så, jag tycker att det är 4 helt rimliga tester som man ska klara. Det är bara
absolut.
Men en sak som var positiv, det var att testen var helt könsneutrala. Alltså det är lika för alla.
Det var de ju inte när jag gick på skolan.
Men det är väl ändå rimligt?
Ja, absolut. Ja, jo, det är rimligt. Det jag tänker är väl kanske de här, nu var ju inte det med, bänkpresstest gjorde man ju då till exempel. Och det är klart, alltså genomsnitt så är ju liksom män fysiskt starkare än kvinnor. Det är ju ingen hemlighet. Men, så att det är möjligen ett sånt test, men nu finns ju inte det kvar, så det är ju knappast något problem då.
Och det är väl bra att man har tagit bort bänkpressen. Vad säger det? Det enda det berättar
ingenting.
Är hur mycket bänkpress du har tränat.
Ja, faktiskt.
Men när man är ute och man ska släpa en tung människa eller stå emot ett massivt tryck från en demonstration, då kan man inte säga, ursäkta mig, jag är kvinna, som du skulle kunna bara tagga ner lite grann.
Ja.
Kan bryta nagel här, förstår du. Nej. Det tyckte jag var bra.
Apropå det här med träning före och under skolan, ska vi ge våra lyssnare några tips kring hur man kan träna och liksom fokusera för att komma in på utbildningen? För jag vet att vi har fått väldigt många frågor om det.
Jag skulle säga, jag tittade faktiskt på polisens hemsida, så finns det numera en broschyr som heter Träna rätt, som är kopplad till rekryteringsmyndighetens tester. Så jag tyckte inte den var helt dum. Men om jag får skicka med någonting så skulle jag säga träna allsidigt. Träna totalstyrka. Inte liksom fokusera på att få en fin vänstertriceps, utan du ska kunna liksom lyfta mycket saker, du ska kunna släpa mycket saker. Intervallträning är bra.
Det är bra.
Och koordination.
Ja, alltså jag skulle vilja lägga till att man lägger upp en plan. Om man nu är lite, om man nu kanske inte har träningsvana eller sådär, så tycker jag att det är faktiskt fiffigt om man lägger upp, lite som jag gjorde faktiskt, lägga upp en långsiktig plan och sen kom ihåg att det är ju faktiskt så att det man tränar blir man bra på. Så om man nu inte är duktig på att cykla med motstånd, så kan man ju börja liksom lätt och sen öka successivt, så kommer man ju att klara de där testerna. Och sen också komma ihåg att de är ju inte oöverstigliga. Då skulle vi inte få in människor i polisorganisationen av blandad liksom, typ. Långa, korta, lite kraftigare, lite smalare, lite...
Nej.
Ja, men du vet. Vi vill ju ha alla. Liksom, det ska spegla populationen i övrigt. Så att det är liksom inga... Ja,
det
är
fullt, inte supertuffa. Det är fullt rimliga krav.
Ja,
som människor som i dagsläget tränar ett par gånger i veckan allsidigt, de klarar testerna utan några som helst problem. Faktiskt.
Ja. Och skulle man nu ändå ha problem, då är mitt bästa tips att ta hjälp av någon.
Några moment som jag tyckte var jobbiga på skolan, fysmässigt. Springskytte i tung väst.
Fy fasen.
Alltså då blir man trött.
Jag får blodsmak i munnen när jag tänker på det.
Då sätter
Berätta,
man ju på,
vad gjorde vi?
Ja, men då sätter man ju på sig tungvästen. I vårt fall så var det några som... Det fanns inte tillräckligt många tunga väster, så att man fick hänga på sig ett lakan med två stycken kubbspel i.
Du var kungen.
Ja, alltså det skramlade ju bra. Så då fick man ha typ två skyddsvästar och två kubbspel på sig. Man springer helt enkelt en jävla slinga med jättemycket vikt på sig. Och sen när kommer du mål och då ska det börja skjutas precision.
Ja, precis. Och jag vill minnas att det var flera varv liksom, du sprang för att verkligen maxa pulsen. Så att du... Men det jag minns också med de här västarna, förutom att vara jäkligt tunga, men som väger kanske 25 kilo, jag vet inte. Ja. Det är ju att de är inte bara tunga, de är också otroligt otympliga, för de är ju långa.
Ja, alltså. De går ju ner över halva låret.
Ja,
så att det går precis. Inte att ta, det går, man får springa bara med underbenen.
Exakt, så ut och springa i spenaten med den där jävla västen, alltså. Nej, det var
kan
tufft.
Säga, alltså, och sen så när man är som mest flåsig och liksom mjölksyrar kroppen, då ska du dra ett vapen, sköta det på rätt sätt och sen ska du liksom knappt andas för att kunna dra iväg bulor eller skott i någonting. Det måste ju vara så nära skidskytte man kan komma. De andas ju inte när de ligger där på mattan.
Nej, precis.
Jag kan likställa med att man har kört riktigt, riktigt, riktigt tungt på gymmet så att armarna knappt kan röra sig.
Precis.
Och sen direkt in i omklädningsrummet och sätta på en mascara. Har du provat det någon gång?
Ja, det har jag faktiskt gjort.
När man ser ut som panda. Det går liksom inte.
Ja, men alltså, för att så var det ju ibland på polisutbildningen, att man hamnade i situationer som man aldrig hade sett framför sig. Man blev ju utmanad på olika sätt på det viset, eftersom det var så många nya situationer. Men jag måste säga att efter varje sån prövning då, om man säger så var man ju så pepp, för att man växte ju och man tyckte det var förbaskat kul, för man lärde sig saker.
Man måste gilla att bli utmanad.
Ja, det måste man.
Man måste gilla det om man ska bli polis.
Ja, men det är ju också det som är så jäkla roligt med yrket. Ja. Det är ju det man vill åt. Mm. För man växer i det.
Ja, verkligen.
Ja, kul.
Men du, när man slutar skolan då, upplever du att folk fortsätter med samma träningsintensitet?
Alltså det är nog väldigt varierande skulle jag säga. Jag tror, alltså det är lite två läger där, är det inte det? Alltså det finns den här gruppen som verkligen tar vara på sin fystimma som man får varje vecka och träna i tjänsten.
Ja, för man får ju en timme av arbetsgivaren som man får liksom lägga arbetstid på.
Precis.
Ska vi bara prata om en timme som man får av arbetsgivaren samtidigt som forskning och ryggexperter säger att man ska träna 3 timmar veckan för att vara uthållig och motståndig mot belastningsskador. Det går inte riktigt ihop, tycker jag.
Nej, det gör det inte. Och sen kan man ju fråga sig om verkligen arbetsgivaren ska ta ansvar för varje individs liksom träningsmängd. Där har man ju, tycker jag, ett eget ansvar faktiskt också.
Jag håller faktiskt, jag var lite pushig här. Vissa tycker nämligen att man ska få arbetstid 3 timmar i veckan. Jag kan tycka å andra sidan, du har sökt ett yrke som är ganska fysiskt. Du kanske helt enkelt får sköta det själv. Däremot så tycker jag kanske att man skulle ha någon form av arbetsprov fysiskt för poliser.
Ja.
För det slutar, när du slutar skolan, då kommer det inte komma ett enda prov till.
Nej,
så vidare du inte söker dig till en sån enhet.
Nej, men jag håller med. Jag håller verkligen med. För det skulle ju också, det skulle ju vara ett sätt att faktiskt få folk kanske att träna lite mer frekvent. Eller så blir det som kompetensskyttet kanske. Alltså man tänker att jag ska gå ner nu och övningsskjuta regelbundet. Men tyvärr så har man ju sällan tiden för, eller man tar sig inte tiden. Och sen blir det en vecka innan man ska göra sin årliga kompetensskjutning att man går ner och skjuter intensivt. Det kanske funkar likadant med träning för de som inte är superintresserade av träning också, jag vet inte.
Men jag tror, undrar om inte arbetsgivaren skulle tjäna del på att göra så här. För att hur mycket pengar kostar inte alla belastningsskador?
Jo, otroliga pengar.
Det är en intressant tanke i alla fall. Att vad hade hänt, det behöver inte ens vara höga krav, men vad hänt om man en gång per år kanske skulle påvisa att du hade ett grundstatus rent fysiskt.
Ja.
Det hade varit intressant.
Alltså jag tycker det är jätteviktigt, och jag tycker ju, alltså som sagt, eftersom man tränar ju, eller man måste ju visa en gång om året att man upprätthåller sin skjutkompetens, så kan ju tycka ur säkerhetsaspekter, om inte annat, så är det ju faktiskt lika viktigt att du är vid god fysisk hälsa, faktiskt. Fast jag kan inte säga, nu när jag kom tillbaka till myndigheten då, så har jag ju lyckats ådra mig en ryggskada under tiden här. Och jag insåg ju, och min läkare och sjukgymnast också, att det är nog bra om du 1. Försöker fördela vikten, och 2. Försöker reducera vikten som du bär omkring på. Och nu när jag liksom börjar gå in och titta på vad kan jag plocka bort? Ja, men jag kan kanske plocka bort ett extra magasin, batongen, hur ofta använder jag den? Behöver jag den verkligen som tekniker? Ja, men du vet, vissa grejer har jag kunnat liksom minska på, och det blir ju små prylar blir ju tillsammans ganska mycket vikt trots allt.
Men jobbar inte ni med väst? Har inte jag sett? Kriminaltekniker har väl utrustningsväst?
Jo, det har vi ju.
Vad har du i den då?
Eller inte alla har inte det, men jag har det. Nej, men jag har ficklampa och multitool och sånt som jag inte måste ha runt midjan. Jag försöker fördela vikten helt enkelt.
Men för jag har sett,
och handskar. Och,
ja, men för jag har sett någon studie där man liksom pratar om det här. Ska vi försöka göra så att svensk polis faktiskt jobbar lite mer med utrustningsväst? Alla. Just för förskjutningen av bäckenpartiet. För det gör man ju andra länder. Plockar mig upp det. Sen är det såklart att du kan ju inte ha en pistol ligga i en ficka. Den måste ju kunna dra snabbt från höften. Det är ju lite så.
Men jag har en väst faktiskt med hölster som sitter liksom högre. Och det funkar. Men det är ju det här att liksom, skulle du hamna i en situation där du faktiskt måste skjuta, då kommer hjärnan göra det som man är tränad och van vid.
Och
det är att dra vapnet från höften.
Och det kan jag säga. Ska man hålla på och flytta på sitt vapen, då tycker jag att det är som absolut krav att du ska klara kompetensskjutningen med vapnet där.
Jag håller med.
För spaning är lite så här, du har ju vapnet, vi har ju såna här inside pants hölster, alltså att vapnet sitter på insidan av byxorna, och över det har du klänning och så vidare. Men ändå, när spanare ska gå ner och köra kompetensskyttet, Då sitter den på höften. Kanske, ja, jag tror att då alla är duktiga. De kör i sitt vanliga hölster, det de alltid har. Men den lilla jackan åker av och den lilla koftan åker av och så vidare. för det är ju inte rimligt. En spanare kan ju inte ha pistolen på utsidan. Det spelar ingen roll hur bra du är på spaning. Har du vapen på dig så kommer folk antingen tro att du är polis eller någon form av antagonist som ska ha ihjäl dig.
Ja, precis.
Ja, men...
Nej, men... För jag skulle bara tillägga det att för våran del, för teknikernas del, så handlar det ju också om att kunna röra sig bra. Ibland måste vi ju krypa omkring på alla fyra, upp för någon stege och köra långa sträckor i bil och sådär. Och då finns det, så det finns sådana vinster också med att omfördela utrustningen lite grann.
Du nämnde förut benhölster. Jag hade ju det.
Combat girl.
Ja, men alltså det var, jävla vad det var provocerande i början. Det var ganska när det kom, kan man säga. Och då var jag så här, jag försöker se ball ut. Alltså, drömmen för min vikt. För att ha allting på höften, och kvinnor är ju kanske inte helt lika beskaffade som män. Man har ju smalare midja och bredare höfter. Och vilket gjorde att bältet för mig åkte ju upp i midjan. Det satt inte kvar nere på höften, utan det åkte upp i midjan. Och nej, men det blev helt fel. Så att jag provade benhölster och fick ha det som bärprov och tyckte att det var ju, alltså jag mådde, kände så skönt att sitta i bilen framförallt, för annars var man ju blåmärken överallt.
Ja.
Men jösses, och det var väl något tillfälle när vi skulle gå och träna någonting, när man bara skulle ta med sig kopplet. Och då kom jag från fysen, men jag hade glömt mina byxor. Och då kan jag säga svarta hotpants och benhölster. Vad tror du mitt smeknamn var i ett halvår?
Hade du kamouflage-ränder i ansiktet också?
Ja, han som Steven Seagal. Nej, jag blev ju kallad Laura Croft i ungefär ett halvår.
Fasen va? Ja. Vilken syn ändå.
Men det tyckte jag var skönt, för då satte man vapnet på höft eller på låret, och där fanns ju också batongfäste. Så man kunde ha batongen bredvid vapnet ner på, och gud vad mycket skönare det var för ryggen. Har du några roliga fadäser då? Träningssportfadäser, det brukar man ju alltid ha.
Sportfadäser, alltså jag kommer att tänka på, jag har ju cyklat Vätternrundan en gång. Har du suttit och skavt länge på en cykel? Alltså länge som i 10-15 timmar.
Jag ska aldrig falla mig in.
Det föll mig in
alltså jag,
en gång.
Jag somnade efter 5 minuter på cykeln. Alltså det är så jävligt tråkigt.
Jag fick så här, en kollega hade en friplåt typ, häng på och cykla Vätternrundan imorgon. Och jag med min total oförmåga att säga nej sa, hörde mig själv säga ja, varför inte? Och jag var vid just det här tillfället så var jag inte i mitt livsform.
Nej.
Faktiskt. Men jag tänkte, det som inte dödar en, det här där. Och hur svårt kan det vara?
Kom du mål?
Ja, jag kom i mål. Men efter, låt säga, efter kanske 20 mil så börjar det påminna sig en smärta i de södra regionerna, om du förstår.
Snippbrinn?
Så skulle man kunna formulera det. Jag vet nu, i efterhand så vet jag att nyckeln är ju att smeta in sig själv med banan just.
Va?
Hur pervers det än kan verka så är
Vänta.
Ja, alltså jag pratar inte fruktsallad nu, utan det måste vara banan. Det skyddar.
Nej, men driver du?
Det skyddar. Nej. Det skyddar mot skav.
När du pratar smeta in dig själv. Kan det vara lite mer specifikt?
Jag vet att du får bild.
Nej, men nu måste vi ändå vara lite mer specifika.
Ja, alltså du mosar ju bananen då. Och sen går du bananas.
Nej, men sluta. Vänta, aldrig. Du vet ju att någon driver med dig.
Nej. Google it.
Nej, kommer jag
Siri.
Inte. Jag kan säga, jag har så många skydd på min dator som jag googlar på, smeta in kroppen och snippan i
bananfilter.
Så kommer den bara, vänta, din dator är stulen, vi låser den, vi raderar allting. Men sluta.
Nej, men i alla fall så hade jag inte fått det här tipset innan jag satte mig på cykeln. Utan det var ju många som talade om för mig efteråt. Utan då efter de där 20 milen när jag kände att det började smärta, så uppfattade jag att det här nog kom från muskulaturen i ja, söderöver.
Ja.
Och vad hade jag tillgå? Jag hade en tub med Voltaren gel med mig i midjeväskan. Oj, som jag tänkte att ja, men det här borde ju kunna lindra lite.
Midjeväska också?
Ja, det, ja. Så jag tryckte ut en rejäl laddning i näven där och sen ner. Och sen ner i cykelbrallan. Och sen 5 sekunder senare, då trodde jag faktiskt att mitt hjärta skulle stanna.
Så du gjorde sista 10 milen på 5:50?
Du, de sista 10 milen, för då jag insåg att nej, men nu kommer jag ju inte kunna sitta på sadeln igen. Och då gick jag ner i min källare igen,
och
alltså i midjeväskan. Vad har jag här då att tillgå? Jo, då hittade jag ett par strumpor som jag då vek ihop och skapade någon slags liten
penis,
ja, liten, som en liten blöja av. Som jag då
satte
mig på. Ja, strumptrycket. Och det där funkade ju jättebra i ungefär 2 kilometer innan de började åka omkring. Och...
ja, är du de är så jävla 10... MacGyver. Har du inte trosskydd i armhålorna för att slippa svettas framför presidenten eller statsministern, ja, så har du strumpor i hugget.
Ja. Du då, har du några sköna som du kan bjuda på? Du har ju bjussat på den här G.I. Jane- historien, det tyckte jag var fantastiskt.
Nej, jag har aldrig gjort någonting milt pinsamt. Ja,
nej,
jo, det har jag säkert. Du. Jag kom inte på. Däremot så kom jag på en ganska rolig anekdot. Det var ju såna dopingrazzia i polisgymmet. Det här är länge sedan. Men då, när de var klara, då går de ju runt liksom. Ja, men random, inte vet jag. De tog vi tester på folk då. Random.
Mm, mm.
Men när de var klara och gick ut, då kom det en man, han hoppade ut, han hade gömt sig, han satt inne i plinten.
Nej, men,
så locket lyftes och så klälade han ut som en kungsboa där, bara, har de gått?
Oh.
Jag skulle bara kolla efter en liten grej här nere i plinten.
Det hade ju blivit pinsamt om de hade gjort en fullständig husis där och gått över och hittat honom där. Jaha, här sitter du. Ja, det
inga
har du rätt
konstigheter.
I. Här sitter jag.
Men du, nu när vi kommer till gymmet, jag har faktiskt satt ihop en veckans lista.
Veckans lista. Åh, vad härligt. Kör.
Personlighetstyper på gymmet.
Oh.
Jag blir ju kanske hälften av gångerna jag är på gymmet blir jag ju... du vet ju att jag gillar att titta på människor.
Ja,
det ingår ju i mitt yrke.
Mm. Jag vet det.
Jag gillar...
Det är på gott och ont.
Ja, det är på gott och ont. Och i det här fallet kanske det är mer på ont för min egen träningsintensitet, kan man säga.
Ja, fast gott för våra lyssnare.
Ja, för här kommer en lista på 5 personlighetstyper på gymmet som Lena tycker borde försvinna. Plats nummer 5. Rövfia och bicepsbosse. Om man kikar på gymmet i dagsläget så skulle jag säga att 90% av alla kvinnor tränar röv. För att den ska vara stor. Ja, den ska vara stor nu, Anna.
Jaha, det är mode.
Ja, men du och jag är trendiga nu. Baby's got back, så att säga.
Ja, men fasen. Ja. Det här tycker jag ändå är positivt på något sätt.
Men för de som inte blir skaffade med en stor behind. Nu tränas det röv på gymmet bland brudarna. Och killarna kör ju armar.
Ja, och, men det är ju sen gammalt.
Ja, men det här när vi skip lägg dig, vi ska inte vara rädda för ben. Kan vi skicka ut det till folk? Vi ska inte vara rädda för att träna ben. För annars ser man ut som den här seriefiguren. Är han i Dumma mig eller någonting? Han som ser ut som ett V upp till. Och så
som
två
v, ja,
små piprensare som hänger ner till.
Ja, men det där är inte okej. Jag förstår inte heller. För att många av de här, det är ofta killar faktiskt. De lägger ju väldigt mycket tid på gymmet. De tycker ju det här är svinroligt. Så jag blir så förvånad att de har en sån märklig uppfattning om vad idealet är.
För eller att de bara har glömt att det finns kropp nedanför höftbenen.
Ja, du tänker att det är så. Ja, ja, ja. Att de, ja, jag fattar.
Jag vet inte.
Att...
Okej.
Ja, nej.
Plats nummer 4. Posören Sören. Also known as BNNS. Vet du vad det står för?
Nej, det vet jag inte.
Bara när någon ser. De här som sammantaget under gymmets kanske timme, personen är där, det är ju både tjejer och killar, gör 5 reps av någonting. Det vill säga, jag rör mig inte en fena förrän jag vet att hela gymmet ser mig. Och för att säkerställa detta så brukar de ha 50 olika utrustningsgrejer. De går gärna lite fram och tillbaka. De tar gärna mycket yta. Och sådär. Och sen när de tänker såhär, nu har jag fått liksom, nu är det någon som tittar
full
på mig.
Exponering.
Full exponering. Då jävlar, då gör jag en.
Då gör jag min attack.
Ja, då gör jag min attack.
Är det här företrädelsevis väldigt vältränade människor?
Ja, det skulle jag nog säga. Så att någon gång behöver ju träningen ske. För det har jag tänkt så här, hur fan? För det var sist en tjej i gymmet, jag och min man var på gymmet. Och så var det en tjej som precis betedde sig så här. Mm. Hon hade liksom tagit typ hela mittendelen av hela gymmet i anspråk. Och gick fram tillbaka med en luva på huvudet. Liksom, hade någon inre musik som pågick. Förmodligen. Och så gick hon, och så gjorde hon liksom 4 utfallssteg.
Nej, men
då tänkte jag så här, men fan, du är ju fit, tjejen. Du är ju liksom, du har ju, you got legs. Men var kommer de ifrån? För du gör ju ingenting.
Men det kanske är så att de tränar någonting annat egentligen. Och använder gymmet som sin liksom,
jag tror att i det här fallet,
arena.
Jag tror att hon har ett litet garagegym i sin lokala bostadsrättsförening som hon kör vanligtvis på. Iklädd typ Jofa-brallor och t-shirt. Och sen så går hon liksom till gymmet för att få lön.
Ja,
det tror jag.
Ja.
Okej.
Jag fattar.
Plats nummer 3. Sub 40. Det är de som springer milen på under 40 minuter.
Ja. Ja.
Alltså alla dessa konditionsgalningar. Jag har ju 2 sådana i min närhet. Shout out till Per och Charlotte. Charlotte är ju en löpar geni. Per också. Han springer efter henne kan man säga. Men de här människorna som kommer in i gymmet, attackögon. Mm. De har varit ute och dragit milen på väg till gymmet. Gärna rullskidor dit, skidor hem, löpning dit, cykling hem.
Men du, får jag fråga, är det de här som har såna här tunna, härliga löparskjorts också?
Lite snitslade, eller uppsnittade precis, lite Stefan Holm-look. Gärna stänger av klockan så här, tittar ner på sin arm, tittar upp över gymmet, vilken konditionsövning finns ledig, och så bara kör vi. Ja, nej, det var i alla fall plats nummer 3. Nu kommer plats nummer 2. Crossfit-sekten.
Oh.
Kan vi prata lite om det?
De som förvandlar gymmet till en box.
Vi ska gå in i boxen. De kommer alltid i klungor av 5, minst. De har alltid väldigt speciella kläder. De har ju strumpor som går upp till knät. Och det är inte vilka strumpor som helst som går upp till knät. Det är inte stödstrumpa, utan det är crossfit-strumpa.
Ja. Vad gör den där strumpan?
Det är lite oklart. Jag tror att den signalerar att du tränar crossfit. Jag tror att det är det som är grejen med strumpan.
Ja, det är signalvärdet. Ja. Ja.
Och sen kommer de in. Någon har liksom en whiteboard-tavla under armen. Det står olika typer av snatch, jerks, chops, cleans, sånt som vanliga människor kallar
för WOD, workout of the day.
Det som vanliga människor kallar för liksom marklyft,
träning,
knäböj, utfallssteg, barmarksträning, försäsongsträning, grundövning. Det har jävligt fiffiga namn.
Ja, det har de.
In i buren, på med någon jävla väst, och sen så är det ju, decibellen går ju upp med 3000% när de kommer in i gymmet.
Ja.
Vad är det som pågår?
Ja. Nej, det är
vad
så oklart.
Vad är det som pågår?
Men jag vet inte, alltså, man måste ju ge den här crossfit liksom rörelsen att den har ju bidragit till att öka liksom folk, eller förbättra folkhälsan. Det är ju många som tränar crossfit, och det är ju säkert väldigt bra träning.
Ja, men alltså, det ser ju på dem. De är ju allround-tränade. Ja, de är ju extremt vältränade.
Ja.
Men
det är det här.
Måste vansinnet pågå? Måste det?
Ja, jag vet inte. Tydligen.
Ja, det är ju tydligt. Men när de kommer in, man kan säga så här, när du kom in så gick luften ut. Från alla andra i gymmet. Man bara,
nu ska man väl säga att de ofta håller till, de har ju ofta en egen då box. Mm.
Så. Ja, men om du tänker stora polisgymmet här på polishuset i Kronoberg, så varje gång man går ner så har ju crossfit-boxen tagit över. Så nu har ju de typ halva gymmet, och sen så vanliga tränade andra halvan, och sen så svettbandyn på andra sidan skynket. Okej, plats nummer 1. Stånk och stön och kast med liten hantel. Det här är min hatkategori, alla kategorier. Nu pratar vi.
Är de här som liksom krystar ut den tionde repsen?
Ja.
Eller gärna lite frust också.
Alltså, det skriks. Det stonkas. Mm. Det peppas upp som om du ska bära 400 kilo på ditt vänstra lillfinger. Mm.
Eller ta OS-guld i någon kraftsportgren.
Varje rep är OS-guld. Och det skriks. Och de här jävlarna som inte klarar att lägga ner vikten när de är klara. Nej. Jag stod och studerade en man för någon vecka sedan. Han hade en sån olympisk stång, den väger 20. Och sen hade han 2 gånger 15, 30. Han har alltså 50 kilo marklyft. Mm. Det kan ju vem som helst lyfta. Får man säga så?
Ja. Ja.
Han gjorde kanske 3 gånger 12. Den 12:e i varje set. Den släppte han. Han lyfte den inte bara så högt som man brukar lyfta. Han lyfte en decimeter till och släppte från den höjden.
Ja.
Och efter det så skulle han börja gå. Det är ofta i kombination med de här barnen någon ser.
Ja, men kan det här, precis vad det jag skulle fråga, kan det här ha varit en liksom posören typ också? En liten hybrid?
Alltså, jag fattar, om du är i OS-final i styrkelyft och gör en, då kanske då får du släppa den, för det förmodligen går ryggen av om du ska försöka ta dig ner igen. Men alla andra människor i hela världen, vid alla andra situationer, lägg ner stångjäveln. Det står ju också på varenda spegel, varenda vägg, så står det ju släpp inte vikterna.
Nej, men det...
Men jag tror att det är liksom ljudet. Och sen så gärna har de något så här bälte. Och sen kan de ju, när man har släppt ner den sista, då kan de inte ta av sig bältet och lägga åt sidan, utan då ska det kastas i en liten sån här loop så att det landar 5 meter bort. Yeah. Och sen ska du gå runt och skuggboxas med dig själv. Mm. Skärp er!
Ja. Oh, det luktar så mycket testosteron om det här.
Det är då man sätter upp en skylt på den lokala musikanordningen. Där den som har gymmet skriver: för varje gång jag hör att någon släpper vikten så lägger jag på en till Håkan Hellströms låt på spellistan och PS, musikskåpet är låst.
Ja, det är underbart.
Underbart.
Jag hade för sig uppmuntrat det. Jag är ju ett fan av Håkan Hellström.
Men vi går inte dit.
Nej, vi gör inte det. Härlig lista, Lena.
Jag kände att jag blev upprörd på slutet.
Ja, jag märkte det. Men jag gillar det på något vis. Du är engagerad.
Ja.
Det är kul. Det var ett härligt avsnitt det här, tycker jag.
Det var det.
Och det börjar bli dags att runda av.
Yes.
Vi vill ju bjuda in till Instagram och vårt konto där. Ljungdahl och Jinghede. Häng med oss där och ta del av... vad vi har för oss på dagarna.
Yes.
Och så. Och har ni frågor, funderingar eller vill samarbeta med oss, så går det jättebra att mejla också på ljungdahl@gmail.com.
Nice. Vi hörs nästa vecka och glöm inte att stretcha. Hej då!
Hej då!